Men det är fler personer, vi ska strax läsa hela brevet, som adresseras. Och så är det också adresserat till församlingen som samlas eller som möts i ditt hus, skriver Paulus. Och innan jag läser, bara i korthet vill jag ge dig en bild av vad det här brevet handlar om. Det handlar om en slav, Onesimus, som har rymt ifrån Filemon. Han har hamnat hos Paulus under hans fångenskap, husarrest i Rom antagligen. Och där i det sammanhanget så har Paulus fört denne slav, Onesimus, till Kristus. Och han har blivit förvandlad. En ny människa, det är vad det här brevet handlar om, kan man säga. Och han skriver i brevet att han är till mig, Paulus skriver att Onesimus är till en stor nytta för mig, säger han. Jag skulle gärna vilja behålla honom här. Men han vill inte göra det utan Filemons samtycke, skriver han i brevet. Det är möjligen så att Paulus hade någon tanke så där baktanke, säger man. Att om jag nu skriver det här brevet och skickar det med Filemon och han kommer hem, så kan väl Filemon kanske förstå att han vill nog ha honom tillbaka. Men det står inte riktigt så att han återvänder. Eller att han begär inte att han ska återvända. Men Paulus ser det som väldigt angeläget att han återvänder till Filemon. Kanske att Paulus tänker att Filemon måste få se den här förvandlingen som har hänt med honom. Och få uppleva den välsignelse som den här hopplösa människan Onesimus blivit till. Och i rekommendationsbrevet, för det är ju ett sådant det här brevet, så berättar också, eller lägger också, förutom att han berättar vad som hänt, så lägger han till en del av vad han hoppas att Filemon och församlingen som möts i ditt hus, hur ni ska ta emot honom. Och han vädjar, ta emot honom som en kär broder i Kristus. Och jag tänker att vi läser då hela det här brevet, 25 versar, och det kommer här på skärmarna och du kan följa med. Jag läser. Från Paulus fånge för Kristi Jesus skull och från vår broder Timoteus till vår käre vän och medarbetare Filemon och till vår syster Apfia, vår medkämpe Archippos och församlingen som möts i ditt hus. Nåd och frid från Gud, vår fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner. Jag har hört om din kärlek och din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga. Min bön är att vad din tro ger dem ska leda till ökad insikt om allt det goda ni ska få genom Kristus. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom det heliga är vid gott mod, tack vare dig, min broder. Även om jag i Kristus har full frihet att föreskriva dig vad du bör göra, vill jag därför med tanke på din kärlek hellre vädja till dig sådan som jag är, en åldrad Paulus och nu också fånge för Kristi Jesus skull. Jag vädjar för Onesimus, mitt barn, som jag fött i min fångenskap. Honom som du inte hade någon nytta av förut, men som nu är till nytta både för dig och för mig. När jag skickar tillbaka honom till dig är det som om det vore en del av mig själv. Jag hade helst velat ha honom kvar hos mig för att han skulle vara mig till hjälp i ditt ställe när jag nu sitter fången för evangeliets skull. Men utan ditt samtycke vill jag ingenting göra. Det goda du gör ska inte ske av tvång, utan av fri vilja. Kanske fick du vara utan honom en tid just för att få honom tillbaka för alltid. Inte längre som en slav, utan som något mer än en slav, en kär broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer ska han då inte vara det för dig, både som människa och som kristen? Om du betraktar mig som din vän, ta då emot honom som om det vore jag. Har han vållat dig skada eller är han skyldig dig något, så sätt upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver här med egen hand. Jag ska betala. Och jag vill inte säga vad du är skyldig mig, dig själv. Ja, min broder, låt nu mig få nytta av dig som medkristen för Kristi skull. Gör mig lättad och glad. Jag skriver detta i förlitan på att du kommer att lyda. Och jag vet att du ska göra ännu mer än jag ber om. En sak till. Ordna ett rum åt mig. Jag hoppas nämligen att ni tack vare era böner ska få glädjen att se mig. Epafras, som också är fånge här för Kristi Jesus skull, hälsa dig, liksom också mina medarbetare Markus, Aristarchos, Demas och Lukas. Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er ande. Amen, vilket brev, va? Att få läsa det. Så mycket att ta tag i. Men det är några punkter från det här brevet som jag vill lite lyfta här. Och jag tror att de finns, de där punkterna också. Jag vill adressera det där med församlingen som möts i ditt hus. Vår vardagskyrka har jag tillagt där. Och så är det här ju en slags livsberättelse, en omvändelsehistoria. Och den blir en enastående förkunnelse, predikan, undervisning i kristen troslära. Och så det sista, en människa förvandlad, en slav, en som ingen räknade med, en som hade ställt till med en massa elände, men förvandlas, fått ett nytt liv och nu är en kär broder. Ja, det är lite grann det vi ska försöka gå igenom. Församlingen, vårt hus, vår vardagskyrka. Det finns många referenser i Nya testamentet om att församlingen, kyrkan, samlades hemma i husen. Under den första tiden så kan man säga att församlingen byggdes upp med hemmen, hushållen som en viktig bas. I hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra och i jublande uppriktig glädje. Det står vidare i det sammanhanget i apostlagärningarna att de också gick till templet varje dag och samlades där, förmodligen en större gemenskap. Och det berättas i apostlagärningarna om att de vid något tillfälle på någon plats hyrde lärosalar för att samlas i ett större sammanhang. Men platsen för gemenskap, omhändertagandet, undervisandet, evangelisationen och allt detta och gudstjänstlivet, det var någonting som hade med hushållen, med hemmen, med vardagen att göra. Vi är församling, vi som tror på Jesus, vi är en kyrka. Säger vi. Vi försöker bygga kyrka, ett uttryck vi ofta använder i våra dagar. Och vi tänker ofta, fast vi vet att vi inte bara ska tänka så, men det blir gärna så, att det sker ju framför allt i den här stora gemenskapen som vi upplever den här förmiddagen. Det är ju en sån glädje att få mötas tillsammans. Det är församling. Det är nu vi bygger kyrka, tänker vi, på ett särskilt sätt. Eller vi gör det i de verksamheter vi bedriver tillsammans, som vi har beslutat om, som Markus här, ordförande i församlingen, har liksom klubbat på. Eller teamet har klubbat på, som vi bär med ekonomi och givande. Och vi anställer pastorer som bygger liksom församling. Och så har vi mängder av volontärer och ledare som fungerar i olika uppdrag. Men oftast är ju det här då en verksamhet som är någon annanstans än hemma. Jag går till kyrkan, jag åker dit och är med om det här med att bygga kyrka. Men för mig blev det en väldigt personlig fråga faktiskt. Jag hade inte räknat med det. Men när jag läste det här så tänkte jag faktiskt så här. Finns det en kyrka hemma hos dig? Är det någon församling som möts där? Hos mig? Har jag liksom en fungerande vardagskyrka? Nej, inte på det sättet att jag annonserar några gudstjänster och konkurrerar här med den här samlingen. Nej, det har jag inte. Och jag har ingen söndagsskola heller, eller allt det där som vi förknippar med att bygga kyrka. Men ändå så tänkte jag, men finns det en församling som möts hemma hos mig? Där jag upplever verkligheten i det löfte som vi ofta citerar här, men som också i allra högsta grad är sant. För det där som har med vardagen att göra, ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Har jag sådana tydliga sammanhang hemma där jag kan liksom uppleva verkligheten i det bibelordet? Har jag en vardagskyrka där jag vårdar mitt eget andliga liv, där vi som är tillsammans vårdar det gemensamt, där vi uppmuntrar varandra i tron? Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Där vi i bön och omsorg bär varandras bördor. Där vi lever i generositet och gästvänlighet som Nya testamentet uppmanar till. Och gästvänlighet och generositet har ju inte bara med lägenhetens hörn och dörren in där, utan det kan ju vara på så väldigt många andra sätt. Efter gudstjänsten, hör du, ska du med och äta lunch på Södertorp och jag bjuder, eller vad det nu kan handla om. Generositet och gästvänlighet. Just nu kan jag säga att det är bara jag och min fru som är hemma. Det är bara vi som skulle kunna vara församlingen på ett sätt som möts där. Lite utökad ibland med vänner. Ibland en återsamlad storfamilj som på nästan 50 år nu har blivit jättestor, höll jag på att säga. Ja, inte riktigt, men det är barn och barnbarn. Det ser lite olika ut för oss där, va? Eller hur? Vi har olika förutsättningar. Man kan till och med vara hemma ensam på ett sätt, leva i singelskap. Men jag tror att trots det så finns det förutsättningar, eller tack vare det också ibland, så finns det förutsättningar för att leva det där, leva i den där vardagskyrkan. Jag tror att det fortfarande är den viktigaste platsen där vi är församling eller bygger kyrka. Det är våra hem och hushåll. Familjen, en bredare krets av människor som är våra vänner. Eller som vi har en relation med. I den miljön, i det sammanhanget, kan vi leva ut ett kristet liv och förkunna och vittna om vår tro. Vardagslivet är vår kyrka. Och frågan blev för mig, jag säger det igen, har jag en sån hemma? Och jag tror att vi bygger den stora församlingen med de väldigt små vardagskyrkorna i våra hem. Det andra som jag fångades av när jag läste det här brevet. Jag läste det ju några gånger fram och bak och så där, ni vet, när man förbereder sig. Livsberättelse eller omvändelsehistorian här. Vilken förkunnelse det blir utav den. Paulus brev är ju ofta väldigt läromässiga, fyllda med teologi. Det här brevet är på ytan inte alls ett sånt brev. Han berättar om Onesimus och hans förvandling. Mitt barn som jag har fött på nytt, eller som jag fött i min fångenskap. Han hade du ingen nytta av förut, säger han. Men nu är han till nytta både för dig och mig. Och när jag läste det här så upptäckte jag ganska snart att med den här berättelsen som underlag så blir detta Paulus kortaste brev i allra högsta grad en fantastisk förkunnelse och utläggning av hur kristen tro förvandlar en människa och hur kristen tro ska levas och utövas. Och i det här brevet så lyfter han centrala kristna teman som förlåtelsens betydelse, försoning, evangeliets förvandlande kraft, kristen kärlek, en plikt. Men utövandet av detta och det goda och rätta som vi ska göra och som Paulus nu hoppas att också Filemon ska göra mot sin förrymda slav ska vara en frivillig handling. Brevet är ett exempel på hur evangeliet ska forma relationer inom den kristna gemenskapen. Där vi inte värderar varandra efter social ställning eller andra statusmarkörer. I brevet uppmuntrar Paulus troende att visa nåd, söka försoning, behandla varandra som jämlikar. Så vi märker verkligen hur den här berättelsen, den här storyn om Onesimus omvändelse blir en mäktig kristen förkunnelse som berör. Och vi är kallade att vittna, vi är kallade att förkunna. Alla känner vi att det är svårt i det sammanhang där vi är. Var börjar jag? Ska jag börja med skapelseberättelsen? Eller börjar jag med något annat? Ja, frågorna som ställs kan ju vara en bra början förstås också. Men ändå så tänkte jag så här då när jag läste det här. Låt din livsberättelse, omvändelse, historia eller din resa med Jesus bli din förkunnelse. Eller de erfarenheter som du på lite olika sätt har gjort i vandringen med Jesus. Det räcker väldigt långt och länge och innehåller mycket mer av gedigen kristen undervisning än vad du förstår och än vad jag förstår. Ja, men jag har ingen spektakulär omvändelsehistoria att återge en reaktion som kanske många av oss känner. Och ingen berörande omvändelse berättelse att ge. I vart fall inte liknande den som vi har läst om här i det här brevet. Men ändå vill jag bara med något slags underlag av det här brevet säga, ringakta inte ditt personliga vittnesbörd. Det är en tillgång, enastående tillgång vill jag säga, när det gäller att förklara kristen tro. Och jag tänker mig att det egentligen är många gånger den första ingången vi ska ha när vi ska vittna och förkunna om Jesus. I Johannes brevet så står det några ord där. Och han skriver, Johannes, det vi har hört, säger han. Och då kan det ju vara kanske någon annans erfarenhet också. Det vi har hört. Det vi har sett med egna ögon. De erfarenheter du har. Det vi har skådat och tagit på med våra händer. Det är vårt ärende livets ord. Talar om Kristus här naturligtvis på ett särskilt sätt. Men det här kan ändå ge oss en bild om vad det betyder att vi ger vårt vittnesbörd. Och jag tänker att om du tycker att inte din egen duger så kan du väl ta hjälp av andra. Så det var ju vad den stora aposteln egentligen gjorde här. Med hjälp av den här berättelsen om den förrymda slaven som upplevt förvandling och frälsning och blivit en ny människa. Och sedan lägger han till då undervisningen eller rekommendationerna och vädjan om hur han ska bli mottagen, så blir det här en enastående förkunnelse. Och det sista. Det här brevet beskriver ju vilken kraft som finns i mötet med Jesus till att uppleva ett förvandlat liv. Han var en slav. Inte längre en slav. Och så tar Paulus också upp den här frågan om hur ska vi ta emot dessa förvandlade människor. Paulus har naturligtvis en berättigad oro. Hur kommer de att ta emot honom? Enligt den tidens regelverk så kunde man förvänta sig att den här slaven vid återvändet det skulle straffas väldigt hårt med tortyr, kanske till och med döden. Det var liksom ordningen som gällde. Och Paulus är ju egentligen övertygad om att det kommer inte att hända. Men ändå så tänker han kanske, fattar de, vet de hur de ska ta emot honom. Som en broder, en förvandlad och ny skapelse. Ärendet som sådant var ju en angelägenhet främst för Filemon, kan man säga. Men frågan adresserades vidare till ytterligare några i det här sammanhanget. Det var Apfia, det var Aristarchos och det var församlingen som möts i ditt hus. Det är som om Paulus inser att ta emot honom som en broder på det sätt som det kristna kärleksbudet kräver. Då får de allt hjälpas åt. Det där kommer inte Filemon att fixa själv. Och jag tänker på något sätt så är det också idag. Vi behöver hjälpas åt. Vi gläder oss över många nya människor som kommer, nyomvända, som söker en tillhörighet och ett sammanhang. Och här räcker det inte bara med det stora sammanhanget som vi möts här och kyrktorgets gemenskap efter gudstjänst en gång i veckan, utan här behöver hela församlingen och också det som jag då, och det är min poäng, det som jag började här med att tala om, liksom vardagskyrkan som möts i våra hem. Paulus tar upp den här frågan om hur vi ska bemöta människor, ta emot människor som förvandlas och blivit nya skapelse i Kristus Jesus. Han skriver i Romarbrevet: godta därför varandra så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Godta varandra. Öppna era hjärtan. Godta varandra som bröder och systrar. Och han skriver i Galaterbrevet också: nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Hela det här lilla brevet vittnar om hur den förrymde slaven godtagits av Kristus reservationslöst. Och hur han förvandlas till att bli någonting till nytta och till välsignelse. Och nu skulle han också godtas, famnen skulle öppnas för honom i den kristna gemenskapen. Ja, där kan det ibland svaja lite grann. Det kanske vi kan vara överens om. Men allra sist vill jag då ändå bara säga till dig, kanske du som börjar tro eller börjar tro att du tror. Jag vill säga att du är godtagen. Du är förlåten. Du är accepterad. Det är vad det här brevet säger. Du som har kommit till Kristus. Du är godtagen, förlåten, accepterad. Du är förvandlad. Du är en ny skapelse i Kristus Jesus. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Så var det verkligen för den här slaven Onesimus. Kanske du inte riktigt har sett den här förvandlingen ännu. Det är rätt så mycket vanligt som det var tidigare. Men det har hänt någonting när du har kommit till tro på Jesus Kristus. Och du är välkommen. Du är välkommen in i Guds gemenskap. Det finns en församling som vill hälsa dig välkommen. Den finns här. Och jag hoppas att den också ska finnas i det vardagliga. I de kyrkor, i de församlingar som möts i det som är våra hem eller hushåll eller i den vardag där vi lever. Jag stannar där. Amen. Herre, vi kan stå upp. Så tar lovsångarna plats här. Herre, jag ber om att du ska fortsätta att verka i våra hjärtan. Att din ande ska få tala till oss med ordet som grund. Lovad vare dig. Amen.